De var samlade. Och de hade lyssnat till honom och de hade gjort som han sa den här gången. De hade stannat i staden, de hade träffats, de hade bett. Och de visste att någonting skulle hända, men de visste inte precis vad. De var en aning förvirrade skulle jag tro. Ja, men mycket hade ju hänt den sista tiden. Deras mästare hade ena stunden hyllats för att nästa stund hatats och torterats och dödats. Och mitt i den otroliga sorgen så hade han visat sig för dem igen. Uppstånden. Och så hade han varit med dem i 40 dagar för att sedan återigen resa hem till sin fader. Och där är de nu. Det har gått 10 dagar sedan den här otroliga händelsen att få se sin mästare lyftas upp i himlen. Och de försökte nog minnas alla viktiga ord som han hade sagt dem. De där orden som liksom levde kvar i luften. I Johannes 16:7. Men jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte går bort så kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort så ska jag sända honom till er. Och vers 13. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förklara för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Och i Lukas 44. Och jag ska sända över er vad min far lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden. Och i Apostlagärningarna 1. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Det ni har hört om mig. Johannes döpte med vatten. Men ni ska inom några dagar bli döpta i den helige ande. Och i vers 8. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det här och mycket, mycket mer hade ju Jesus sagt till dem. Och de gjorde som han sa. De var där tillsammans och de bad. Och plötsligt så sker det här märkliga. Någonting faktiskt riktigt fysiskt händer. Ett dån hörs och dånet fyllde rummet där de var. Hur upplevs det? Hur är det när ett dån fyller ett helt rum? Och så står det att tungor utav eld visar sig och plötsligt liksom placerades ut på var och en. Och jag undrar, vad är det som händer här? Hur ser det ut? Det känns som att den här författaren Lukas, han försöker beskriva någonting som egentligen är helt obeskrivligt. Det är någon typ av sken som kommer och utifrån hans begreppsvärld så uttrycker han det som det ser ut som tungor av eld som fördelar sig på var och en. Ett sken som var över alla, som visade på att ingen hade en särställning här. Alla fick del av det här ljusskenet. Och sen är det ju så att de blir uppfyllda av anden och talar nya språk. Och sen så är det som att hela den här upplevelsen, den här händelsen liksom går utanför husets väggar. För människor runt omkring börjar reagera. Vad är det som händer? Kanske var de glada och upplevde som lite märkliga, för den första slutsatsen som många av människorna tog var ju att de här måste ju vara brusade på något sätt. Men då är det ju Petrus, den här vajande människa, den här killen som ena stunden säger till Jesus att jag går med dig i döden om det så skulle behövas, för att bara någon timme senare förneka att han ens känner honom. Den killen nu, drygt 7 veckor efter den där ödesdigra långfredagen, han ställer sig inför alla de här människorna. Säkert har en del av dem varit med i arresterandet och i bortförandet och dödandet av Jesus. Nu står han inför dem och predikar ett tydligt och ett knivskarpt budskap. Och jag tänker så här att hade omständigheterna varit vanliga, om det här hade varit vanliga Petrus, så hade, ja men då hade nog människorna reagerat kanske att oj, nu kommer det några till knäppskallar som inte riktigt kan släppa den där killen som avrättades i påskas. Då får vi bara gripa dem också och så får de gå samma öde till mötes. Och då hade den här 2000-åriga historien blivit väldigt, väldigt kort. Det hade kunnat sluta då och där. Men någonting har hänt. Den helige ande är utgjuten i Petrus och han talar med en kraft som kommer ifrån anden. Det är inte han själv med allt det som han är, utan han står i en kraft som kommer från Gud. Så när han har talat färdigt så är det någonting som händer. I vers 37 i Apostlagärningarna 2. När de hörde detta högg det till hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er, era barn och alla de som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Och den här dagen ökade den här skaran som troligtvis var 120 män och kvinnor med över 3000. Någonting har verkligen hänt. Det finns någonting som liksom driver bakom Petrus ord. Han är fylld med något mer än sig själv, sina egna rädslor, mer än hans egna tillkortakommanden och tvivel. Han är fylld med en kraft av den heliga ande. Och den här kraften på denna klippa startar det som vi idag kallar för församling eller kyrka. Man brukar säga att pingsten faktiskt är kyrkans födelsedag. En institution som man kan ha många olika åsikter om, men som är det som är Guds plan och tanke med det här budskapet om Jesus Kristus, om frälsningen, om den villkorslösa kärleken att nå ut till alla folk, alla länder i kraften av den helige ande. Löftet gäller er, era barn och alla de som är långt borta, alla de som Herren vår Gud kallar. Löftet gäller alltså dig. Vilket löfte? Löftet om den helige ande som gåva. Vår församling här i Hässleholm tillhör ju vad vi kallar för pingströrelsen. Och det hör vi ju på ordet att det finns någonting i den här berättelsen, i den här händelsen som är otroligt viktig för oss som rörelse. I pingst, eller det som vi kallar pentakostala teologin, så betonas vikten av att varje människa får ett personligt möte med den levande guden genom att bli fylld av den helige ande. Det kan ske liknande som vi läste här från Apostlagärningarna 2, men det kan också ske mer lågmält. Det behöver inte ske på ett visst sätt. Men Guds ande är inte ute efter att skapa spektakel. Guds ande är ute efter att förändra världen genom budskapet om Jesus Kristus. Det som är kyrkans uppdrag. Och för att kyrkan ska lyckas med sitt uppdrag så behöver hon kraften av den heliga ande i form av ett andefyllt folk. Men det är faktiskt så att i vår rörelse så kanske ibland förkunnelsen och fokus på det här att du ska få del av detta och att det är så viktigt kan ibland ha upplevts som någonting obehagligt och kanske lite pushande. Och i vissa fall kan det ha fått motsatt effekt. Att människors hjärtan har ibland blivit stängda för andens verk och för tungotal. Kanske och andra andliga manifestationer, liksom i rädsla över att det här är något märkligt. Det här är någonting jag inte vågar mig in på. Det kanske upplevs som ett beteende som är sekteristiskt eller konstigt. Jag minns att det stod i min religionsbok på högstadiet att pingstvännerna, de hamnar ibland i ett transliknande tillstånd då de ibland sätter igång och talar någonting som är ett mystiskt tungotal som de inte riktigt kontrollerar själva. Och sådana här bilder och missuppfattningar om den heliga andes verk, det låter ju kanske mer avskräckande, och visst kan man förstå att det kan blockera ibland från att öppna hjärtat för den heliga ande. Jag har själv varit med om varma och underbara möten med den helige guden genom hans ande. Och jag minns de här och värderar dem högt i mitt liv. Och jag kan se hur de har påverkat mig att fortsätta tjäna, att fortsätta vilja vara en lärjunge till Gud. Men jag har också varit med om erfarenheter när människor, kanske i välvilja men ändå på ett osunt sätt, har tvingat på mig en spektakulär andeupplevelse som inte är ett varmt minne för mig utan istället har skapat sår. Och där har fokuset legat på att det ska hända någonting speciellt. Vi ska se någonting yttre. Kanske mer än på vad som händer i hjärtat och hjärtats förvandling. Vad som skedde utanpå blev viktigare än vad som skedde inuti. Vi hamnar så lätt i diken. Och vi måste hjälpa varandra. Att låta eventuella sår inte hindra oss från att låta helige ande komma och göra sitt verk i oss. Och öppna oss för vad anden vill i våra liv. Jag minns en predikant som berättade om ett samtal som han hade haft med en äldre kvinna. Som menar att hon var inte döpt i den heliga ande. För hon hade aldrig talat i tungor. Och då frågade han henne, men har du mött Gud? Och då svarade hon så där härligt som pingstdamer kan göra. Oh ja, jag har många gånger prisat mig salig, sa hon. Och då menade han att men då har du ju mött den heliga ande. Då har du ju blivit fylld. Men det kan ju finnas rädslor och annat som blockerar just det här steget att tala i nya tungor. Och det sker sällan spektakulärt, utan det ibland bara handlar om att våga börja prata. I Nya testamentet så står det om tungotalet som en hjälp i bönelivet, som suckar utan ord. Liksom där när hjärtat uttrycker sin innersta längtan och där bönen till Gud inte behöver begränsas av det som är i vårt fall det svenska språket och liksom den där färdigheten att kunna uttrycka fina och vackra böner, utan det är en otrolig hjälp och en drivkraft i lärjungaskapet med Jesus. Det finns mycket att säga om det här såklart, men den här pingstdagen så skulle jag vilja säga att löftet gäller dig. Det gäller dig, det är inte för sent. Du kan idag för första gången eller för tusende gången öppna ditt hjärta för Gud och säga kom helige ande, gör ditt verk i mig. Kom och berör mitt hjärta och mitt liv. För det är det som är det härliga med den treenige guden som vi tror på. Gud fadern i himlen. Guds sonen på hans högra sida och helige ande här ibland oss och som verkar och berör och fyller oss med kraft. Sen tycker jag det är viktigt som en parentes att tillägga att inte pingstvännerna på något sätt har patent på den helige ande, utan andeuppfyllelse till kraft och mission finns naturligtvis i alla kyrkliga samfund. Vänner av pingsten finns överallt. Vi kan vara en kyrka i egen kraft. Men det går inte så bra och jag skulle i alla fall inte orka speciellt länge. Den helige ande föll inte över den här gruppen med bedjande kvinnor och män. För att de skulle ha ett trevligt minne att sätta in i fotoalbumet. Utan det var för den här världens skull. Och den här världens behov av Jesus Kristus i ord och i insatser. Och vi kan se tidigt i kyrkans historia, i texterna som kommer här efter Apostlagärningarna 2, att man utser människor till diakonala uppgifter, alltså till att hjälpa andra människor. Och det viktiga med de människorna, det var att de skulle vara fyllda av anden. Alltså ha ett driv som består av mer än bara ens egna goda vilja. Att fyllas av den heliga ande är inte en berusningsmetod för en tillfällig kick och tillfredsställelse, även om en upplevelse kan vara väldigt positiv. Utan den heliga andes kraft som människor sedan kyrkans födelse har varit med och gjort världen till en bättre plats. Där andeuppfyllelsen inte bara har stannat vid en erfarenhet på ett läger eller på en konferens eller i ett vardagsrum eller vart som helst. Utan det har lett till att ögonen öppnas och man ser omkring sig. Det finns människor som lider. Det finns behov att fylla. Vi behöver göra något. Där uppfyllelsen liksom går ut i händerna och skapar något. Där den heliga andes kraft genom kyrkan har startat utbildning och skolor för århundraden sedan. Där i den heliga andens kraft som kyrkan har drivit diakonalt spår, där fattiga fått hjälp, där samhället liksom inte har räckt till. Det är den heliga andes kraft som mission har drivits över hela världen, både socialt och evangelistiskt. Det är den heliga andes kraft som den första sjuksköterskan i pionjäranda kände kallet till att strukturera upp någonting värt kallas sjukvård. I den heliga ande leder idag den här församlingen att vara en kyrka som delar ut mat till de som behöver i dessa märkliga tider och be med de som behöver. När vi ser den trasige tonåringen som skadar sig själv för att bedöva smärtan som är värre inom henne än smärtan från det hon skadar sig på kroppen, då ropar vi: helige ande, kom. När vi ser den tilltufsande och illaluktande mannen som letar efter pantburkar och en plats med lite värme över natten, så ropar vi: helige ande, kom. När vi ser patienten ta sitt sista andetag efter en tid av kamp och sjukdom, så ropar vi: helige ande, kom. När vi ser den äldre farbrorn sitta ensam i en tids efter en tid av karantän och vars varelse liksom skriker efter gemenskap och beröring, så ropar vi: helige ande, kom. Löftet om den helige ande gäller dig och det gäller mig. Och låt oss den här pingstdagen på nytt, eller kanske för första gången, öppna våra hjärtan och be: helige ande, kom. Kom över mig. Tänd på nytt den glöd som finns där inne. Kom och fyll oss med din kraft och kreativitet att vara kyrka i denna tid. För Jesu ord finns liksom fortfarande kvar i luften. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Herre, jag tackar dig för att vi ännu en gång får fira pingsten. Att vi än en gång får se den här dagen som en viktig symbol, en viktig minne. Men Herre, att vi också påverkas av den här dagen och påminner oss om vikten om ny kraft från dig, Herre. Tack för att vi återigen kan få fyllas av ande och kraft. Tack för att vi återigen kan få bli berörda, få uppleva någonting från dig, Herre. Tack för att vi på nytt igen kan få tala i nya tungor och få förnya vårt böneliv som kanske har stagnerat och blivit trögt. Tack för att vi på nytt får bli fyllda av tankar och kreativitet, vad vi som församling gör i den här tiden, Herre. Tack för att din heliga ande är utgjuten, Fader. Och jag prisar dig för att du inte är begränsad på ett ställe, utan att du är fördelad på var och en, Herre. Och att din heliga ande fyllde var och en. Och jag tackar dig för din heliga ande här i den här lokalen, men också runt om där vi sitter och lyssnar eller tittar på den här gudstjänsten, Fader. Så är du där, Herre, redo att fylla, redo att komma till det hjärtat som vill, till det hjärtat som längtar. Jesus Kristus, tack för att du är här med din ande. Tack för pingsten, Herre.